Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Vi ska ärligen säga att vi har gjort ett uppehåll här på ungefär ett halvår. Och orsaken och ursäkten är mycket enkel. Vi hittade inte poddstudion. Men nu har vi hittat hit. Och uppsättningen är då följande. Vi har vår person nummer ett i utrikesutskottet, Magdalena Thuresson.
Hej, här är jag.
Hej, där är du. Vi har vår nummer ett i försvarsutskottet.
Jörgen Berglund, jag är också här. Hej.
Ja, men vad bra. Hej. Och jag är nummer ett i EU-nämnden och ordförande i EU-nämnden. Hans Wallmark heter jag. Det är vi som är standarduppsättningen, som vanligt. Men sen har vi ju en gäst. Det är det ovanliga. Jag vill säga inte att vi har gäst, men vi har en ny gäst varje gång. Och med oss idag har vi, vem då?
Ja, nummer ett då tänker jag i partiorganisationen. Partisekreterare, Karin Enström heter jag.
Precis. Fyra ettor här inne kan vi säga. Och idag så är det tisdag den 24 oktober, det är eftermiddag. Vi kommer att ha ett poddinslag som kommer att handla om NATO, EU, FN, men väldigt mycket om Moderaterna. Och allt ska vi försöka binda ihop här. Dessutom är det en dag då vi har haft Jens Stoltenberg på besök. Magdalena och jag har haft förmånen att få träffa NATOs generalsekreterare, men mer om det om en liten stund. Först, Karin, nummer ett i partiet, partisekreterare. Jag hoppas att Ulf kanske inte hör det här poddavsnittet när vi nu säger just detta. Moderaterna har haft partistämma i Umeå. Vad är den övergripande bilden därifrån, Karin?
Ja, att det var ett fantastiskt tillfälle för alla moderater, inte alla, men många moderater runt om i landet att få träffas och diskutera och debattera olika politiska förslag och att få ses också på allvar. Första gången med en stämma efter valet. Vi fick också fira och uppmärksamma att vi har suttit ett år i regeringsställning och gick igenom många av de beslut som har fattats och vad våra statsråd har gjort. Så att bra stämning, många bra debatter och många bra beslut.
Karin, var det någon debatt som överraskade dig? Som var en överraskning att det blev en extra het fråga som du kanske inte hade förväntat dig?
Ja, vi hade ju vi var ju väldigt många motioner. Det var 273 motioner och 8 propositioner. Och propositionerna kände naturligtvis till. Motionerna hade vi koll på. De var ju om allt ifrån opastöriserad mjölk till vindkraft till mycket om A-traktorer, som särskilt Hans var väldigt intresserad av också. Men generellt sett så, ja, nej, men det är kul. Man vet ju inte alltid riktigt vad som kommer att väcka mest debatt. Så mycket debatt om fribelopp och kanske mer väntat om vindkraft och elförsörjning till exempel.
Då vill jag fråga Karin, för ibland när man, alla som har varit på eller sett eller hört en partistämma eller kongress kan det kallas på olika sätt. Var det någonting som du företrädde i partistyrelsen, var det någonting där som kände att men det här gick oss emot? Här röstar ombuden över oss, eller var det promenadseger, eller vad säger man?
Framförallt skulle jag bli väldigt orolig om inte partistyrelsen fick kanske, ska vi säga, modifiera vissa beslut och kompromissa. Och det är ju lite meningen. Tanken är ju att kunna lägga olika förslag och svara. Men det här ska ju spegla vad alla moderater tycker. Det är därför vi har partistämma. Det är partiets högsta beslutande organ. Så att visst fanns det frågor där partistyrelsen fick kanske anledning att tänka om och tänka till. Men sammantaget så tycker jag att det ändå var, det var väldigt konstruktiva debatter. Så därför kände jag inte att det var så här, vinnare och förlorare, utan snarare att vi fann bra vägar framåt. Det viktiga nu, det är ju att vi just är framtidsinriktade, inte bara tänker på men hur var det förra mandatperioden eller hur var det kring valet, utan att vi har en politik för framtiden så att vi kan vinna nästa val och nästa.
En kort statsvetenskaplig introduktion till Moderata partistämma är ju då kanske följande, att Moderaterna har en lite mindre partistämma vartannat år, kallas arbetsstämma. Det brukar vara året före ett val. Och sen har vi en stor partistämma. Det brukar vara året efter en val. Också vartannat år. Så det går cykliskt på det sättet. Det här var ju då den stora partistämman. Då är det fri motionsrätt och så. Och då är det 200 ledamöter plus partistyrelsen som kommer samman. Och sen delas man in då i olika former av beredande utskott kring olika sakfrågor. Och det var 8 utskott. För nu ska jag komma in till landning varför partisekreterare Enström sa att Wallmark var speciellt intresserad av A-traktorer. Så är ju inte fallet. Men ibland får man då klustra olika frågor i olika utskott. Och just i det här årets partistämma så blev det att försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik också sambehandlades med infrastrukturfrågor. Så vi pratade om Ryssland, Kina och A-traktorer i samma utskott. Därav munterheten, om man får säga så. Men vi ska återvända lite grann till partistämman och dess innehåll. För precis som Karin sa så hade också partistyrelsen lagt fram 5 propositioner som i sin tur byggde på 5 arbetsgruppers arbete. Magdalena och jag hade förmånen att få leda arbetet i en av dem, den som just handlade inte om A-traktorer utan om försvar, säkerhet och utrikespolitik. Magdalena, du var ju viceordförande i vår arbetsgrupp. Du kan väl berätta lite grann om vårt arbete och särskilt ett område som vi faktiskt har tagit ut ny kurs på, nämligen biståndspolitiken.
Mm. Ja, men generellt så den arbetsgrupp som vi ledde la ju grunden för den propositionen som handlade om utrikes- och säkerhetspolitik som togs nu på stämman. Och det är ju en proposition som beskriver inriktningen för svensk utrikes- och säkerhetspolitik ur ett moderat perspektiv. Proppen slår fast att målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att skydda våra friheter, våra rättigheter och vår demokrati. Så säkerhet och trygghet är helt enkelt målet. Och vi tar upp många delar som vi kommer återkomma till här i samtalet. Men som du sa, Hans, så pekar vi också ut lite ny politik för svenskt bistånd. Och den här propositionen slår fast några väldigt viktiga principer för biståndet. Och jag hinner inte gå in på allt, men jag tänkte nämna 5 viktiga principer just för biståndet. Och vi slår i propositionen fast att vi vill se krav på reformer för ökad demokrati och rättsstatliga principer i de länder där vi samarbetar med bilateralt utvecklingsbistånd. Och på biståndsspråk så skulle man kunna kalla det för mer för mer-principen. Alltså går inte utvecklingen åt rätt håll, då ska vi också se över vårt bistånd. Den andra principen är att vi slår fast att tillväxt och handel är det som leder till hållbar fattigdomsbekämpning. Och därför vill vi öka synergierna mellan handel och bistånd. Exempelvis genom att det bilaterala utvecklingsbiståndet ska präglas av en högre grad av orientering gentemot mottagarländernas näringsliv än idag. Vi slår också fast en oerhört viktig princip, nämligen att biståndet ska vara hjälp till självhjälp. Och är det hjälp till självhjälp, då betyder det att biståndet inte kan vara för alltid. Så därför konstaterar vi i den här propositionen att allt bilateralt bistånd ska ha en strategi om såklart vad som ska göras, men också hur biståndet ska kunna fasas ut. Så man skulle kunna kalla det en exit-strategi för biståndet. Och det är ju en väldigt viktig princip att, som sagt, om biståndet ska vara hjälp till självhjälp, då betyder det också att det ändå ska kunna fasas ut. Vi slår också fast att det humanitära biståndet, det som brukar kallas för katastrofbistånd, det är biståndets kärna. Det handlar om att hindra död och lindra nöd. Och jag tror att det humanitära biståndet är det de allra flesta människor tänker på när de tänker bistånd. Det här har varit en ganska liten del av svenskt bistånd under många år, ungefär 10%. Och vi slår fast att vi tycker att det här är biståndets kärna, och som andel av svenskt bistånd så tycker vi katastrofbiståndet ska öka. Och avslutningsvis, att biståndet är en del av utrikespolitiken och ska också kunna verka i svenska intressen. Det kan ju ta sig många olika uttryck, men ett exempel som är rätt uppmärksammat och som vi också nämner i propositionen är såklart att det här med att koppla bistånd också till migrationspolitiken, att man ska kunna se över biståndet till länder som inte samarbetar kring migration och återvändande till exempel. Så ja, men det är en omfattande proposition, men det här var 5 viktiga principer rörande biståndet som propositionen tar upp.
Och det får man verkligen säga att det var ett av de områden där Moderaterna på sin partistämma la fram en ny politik och en ny kurs. Så hade vi mycket skrivningar i vår proposition naturligtvis om NATO och det kommande NATO-inträdet. Jag tänkte fortsätta med mitt statsvetenskapliga arbete med att förklara liksom hur ett parti fungerar. Och det här kanske också kan göra partisekreterare Enström lite stolt och mallig, för att vi har ju väldigt liksom omfattande demokratiska processer. Så att just det här med bistånd, det har i sin tur varit en annan arbetsgrupp som i nästan 2 år har arbetat med de här frågorna som Magdalena har lett. Som också bland annat har resulterat nu att med en ny regering så har vi för första gången nu slagit ihop utrikeshandelsministern och biståndsministern i samma person. Och det är Johan Forssell. Och det är ju ett sånt förslag som fanns i vår arbetsgrupp. Sen den här arbetsgruppen som tog fram propositionen, den har ju då jobbat med företrädare från olika delar av landet, ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, och det gör att vi har ju arbetat nästan ja, 3/4 år före vi nu gick till stämma. Och då vill jag ändå bara slå ett slag för en av de saker som vi lyfte fram, som jag måste säga tyckte var väldigt förutseende, det är att vi då i vår proposition skriver om havsbottens geopolitik. Det kan man tycka låter lite akademiskt, och det kan ju bero på att det kanske ligger någon akademisk uppsats i bakgrunden bakom det här. Men det är ju det vi har konstaterat nu de senaste veckorna. Den hotbild som finns mot strategiskt viktig infrastruktur på havsbotten. Det var för ungefär 2 veckor sedan så upptäckte man skador på en kabel mellan Estland och Finland. För en vecka sedan så gick ju försvarsminister Pål Jonsson ut och påpekade att en datakabel mellan Estland och Sverige var skadad. Och det här visar ju den sårbarhet som finns både vad gäller energiförsörjning men också när det gäller till exempel det ekonomiska nätverken som vi sammanbundna med tack vare just till exempel datakablar. Och det vill säga att vi måste förstå att det finns den här hotbilden och att vi måste också tillsammans med andra planera och hur vi ska försvara det här. Så där tycker jag att vi också var ganska förutseende med att lägga ut kursen.
Ja, när vi pratar om att vi lever i allvarliga tider och så vidare, så är det ju så att om vi pratar om tid så är det ju ganska precis i dagarna 1 år sedan regeringen tillträdde. Och då vill jag ju fråga vår partisekreterare, vad skulle du säga, kan du ta upp några viktiga saker? Vad har hänt under det här senaste året som du vill lyfta upp för alla?
Ja, det har hänt enormt mycket. Den negativa utvecklingen vi såg på en del områden, både i omvärlden och ska säga, säkerhetsläget här i Sverige, har ju tyvärr blivit ännu värre. Det betyder ju att behovet av moderat politik har blivit ännu större. Vi gick ju till val på 3 väldigt tydliga frågor kring brottsbekämpning, kring att få ordning på elförsörjningen och migrationen. Och det har vi också då verkligen påbörjat. Och tittar man på vad regeringen har levererat så är det alltså så långa listor så att vi skulle behöva använda ett helt dygn för att podda om de här. Men det viktigaste jag vill lyfta fram är, inte minst då utifrån ett partiperspektiv, att vi har nu gått igenom Moderaternas vallöften. Och vi har alltså, den här regeringen med statsminister Ulf Kristersson i spetsen, har alltså påbörjat eller genomfört 60% av våra unika, alltså moderata vallöften. Och det säger ju dels någonting om hur väldigt, ska vi säga, aktiv och verksam regeringen är, men också någonting om hur stort genomslag Moderaterna har fått i regeringen och regeringens politik. Men det är ju inte minst på brottsbekämpningens område. Det är på hur vi förstärker både försvaret, både det militära och civila försvaret, där vi alltså kommer att nå över 2% av BNP redan nästa år. Det är på rättsväsendeområdet med mer pengar, inte bara till polisen utan även till domstolar och till kriminalvården. För att vi behöver fler både människor som gör vårt samhälle tryggare, men också fler fängelseplatser. Och på migrationsområdet så är vi dessutom också på väg att få den här en europeisk, betydligt bättre europeisk migrationspolitik och få den på plats. Men man kan säga att på område efter område så levererar vi reformer, men det blir ett ganska tråkigt poddprogram om man går igenom var och en av dem. Så att här finns det hur mycket som helst att läsa på vår hemsida. Och kom ihåg att 60% av för Moderaterna unika vallöften, som var 240 stycken, så har vi alltså börjat leverera eller genomfört 60%.
Jag bara tänkte så också för de som skulle kunna vara intresserade av information om beslut på partistämman. Den informationen ligger också på Moderaternas hemsida med propositioner och sånt. Eller hur är det, Karin?
Det stämmer bra. Jag tror till och med att det är www.moderaterna.info, så ska man kunna hitta alla beslut som kommer att vara reviderat så att säga, så att man vet vad har beslutats både i de olika motionerna och det som då var partistyrelsens förslag. Där har det blivit en del förändringar, en del anpassningar. Och det kan man också hitta där.
Så all poddpublik som vill läsa om havsbottens geostrategi, biståndspolitik och A-traktorer hittar all information på ett relevant sätt.
Och jag rekommenderar verkligen att göra det. För det som är lite häftigt om man tänker på vad regeringen nu genomför för politik. Så är det precis som du sa, Hans, att väldigt mycket av det som nu genomförs i regeringsställning är ju sånt som Moderaterna på olika sätt i tidigare partistämmobeslut, tidigare arbetsgrupper, tidigare politikutvecklingsarbete. Det genomför ju vi nu som politik. Och ibland så, man måste nästan påminna sig om det lite ibland, att jaha, ni sitter där i era arbetsgrupper. Ja, det gör vi därför att vi utvecklar ju politiken hela tiden. Försöker ligga i framkant, försöker titta på vad behöver vi. Hur kan vi möta framtiden och framtidens utmaningar och eventuell utveckling? Och det tycker jag att det här partiet har varit så otroligt bra på. Så det som nu genomförs är ju sånt som i många avseenden kommer faktiskt direkt ifrån moderat politikutveckling. Så det tycker jag vi ska vara stolta över.
Jörgen Berglund, om vi tittar på ditt område, försvarspolitiken, vad har då hänt under det här området? Och återigen, hur vi arbetar i riksdagen, då är det ju så att du leder Moderaternas arbete kring försvarsfrågor i riksdagshuset i nära hjärtslag med våra ministrar. Och det är ju då Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och det är försvarsminister Pål Jonsson, för övrigt en tidigare poddmedarbetare här. Så kan du beskriva vad som har skett inom försvarsområdet under det här året?
Ja, det har hänt otroligt mycket och nu låter det som en skryt kavalkad här nästan. Karin har redan räknat upp en mängd saker som faktiskt vi som moderater och vad regeringen också levererar. Men om jag börjar i den utgångspunkten som du, Hans, nämnde. Vi har ju två ministrar nu på Försvarsdepartementet och det tror jag man inte ska underskatta. Vi har en som helt kan koncentrera sig på det militära försvaret och så har vi en som helt kan koncentrera sig på det civila försvaret. Och det där är viktigt därför att båda de här områdena förtjänar mycket uppmärksamhet och det finns en hel del att göra. Men vad ska man börja i? En bra utgångspunkt är vi lever ju just nu i budgettider. Vi kommer ta en statsbudget snart. Den kommer, precis som Karin Enström sa precis här, när den är tagen av riksdagen så kommer Sverige nå över 2% av BNP enligt som NATO räknar i försvarsutgifter. Det är ju ett viktigt också lufte, inte bara till övriga allierade utan också vad vi tidigare har sagt. Vi kommer ju fortsätta med att tillföra de resurser som krävs. En annan sak som jag tycker är otroligt centralt att lyfta upp, det är det omfattande stöd som Sverige ger till Ukraina. Vi svenskar ska känna oss stolta över allt det vi levererar till Ukraina i form av militärt stöd, men även civilt humanitärt stöd bidrar vi stort med. Och bara för att nämna några exempel, vi har stridsvagnar, vi har stridsfordon, vi har pansarvärnsvapen, vi har mycket ammunition, sånt som behövs för att Ukraina ska kunna segra och inte minst att Ryssland ska kunna förlora.
Jag tror att tillskottet i budgetförslaget är då plus 27 miljarder på försvarsområdet. Det får man ju ändå säga är en imponerande nätt liten summa. Magdalena, du jobbar ju nära, du leder ju vårt arbete kring utrikesfrågor och därmed så jobbar du hjärtslag nära våra ansvariga ministrar på det området. Och det är ju då Johan Forssell, utrikes och handel, bistånd och handel, och så är det då utrikesminister Tobias Billström. Vad har hänt inom ditt område?
Ja, men det har ju, som Karin var inne på, inte varit ett lugnt år. Det är ju tyvärr konflikt och kris runt om i hela världen. Det som har dominerat svensk utrikespolitik är såklart vår ansökan till NATO. Rysslands illegala krig i Ukraina dominerar ju självklart också utrikesutskottets agenda. Protesterna i Iran har varit flitigt diskuterat i utrikesutskottet. Och nu senast har självklart terrorattackerna mot Israel hamnat högt upp på agendan. Och under väldigt lång tid har svensk utrikespolitik präglats av att möta desinformationskampanjen om att svensk socialtjänst skulle kidnappa barn och den felaktiga bilden som sprids av Sverige som ett islamfientligt land. Det sker naturligtvis ett aktivt arbete med att förklara den svenska lagstiftningen och bemöta desinformation och felaktigheter som sprids om Sverige. Men ja, det har inte varit ett lugnt år. Det har varit händelserikt, minst sagt. Och det är väldigt mycket som händer i världen som inte hinner med. Det får bli många poddsamtal.
Det finns nog skäl att tro att vi kommer att komma tillbaka till det. Jag tänkte ställa frågan även till mig själv, vad som har hänt inom mitt område. Så får det vara om man liksom leder samtalet. Även jag jobbar ju egentligen med två ministrar. Jag jobbar ju dels helt uppenbart med Europaminister Jessica Roswall, även hon en tidigare poddmedarbetare här. Men också med statsminister Ulf Kristersson. Därför att mycket av Europapolitiken är ju också vad regeringen lägger fast för kurs. Det är ju därför det är så väldigt viktigt vilken regering ett land har även när det gäller Europapolitiken. Imorgon, onsdag den 25 oktober, så kommer vi att ha något i EU-nämnden som heter öppet samråd. Det innebär att statsministern kommer dit för att förklara och lägga fast kursen och få ett mandat inför det som är Europeiska rådet i slutet av veckan. Och Europeiska rådet är då när stats- och regeringscheferna i alla EUs medlemsstater träffas. Inom mitt område så har det ju huvudsakligen präglats av det svenska ordförandeåret. Vi var ju från 1 januari till sista juni så var ju Sverige ansvarig för arbetet inom EU som mellan medlemsstaterna. Och där får man väl säga att när man nu läser de avgivna betygen från andra länder och media så blev det ju en stor framgång för det svenska ordförandeskapet. Inte minst därför att vi också drev det ni alla har varit inne på, stödet till Ukraina. Sverige har ju verkligen hela tiden på alla sätt drivit på för sanktionspaket mot Ukraina och Belarus och för mer stöd i form av vapen men även humanitär hjälp till Ukraina. Det har vi lyckats med. Karin nämnde migrationsfrågorna. Vi har lyckats få den så kallade migrationspakten på plats. Vi har också varit väldigt framåtlutad i de gröna frågorna. Och utöver det så har vi också energipolitiken. Så att Sverige har under vårt halvårs ordförandeskap verkligen varit motorn i det europeiska maskineriet och kommer nu att fortsätta med det. Men det är verkligen trevligt som en svensk att ta del av alla de här positiva recensionerna som det svenska ordförandeskapet har fått.
Hans, du är ju inte bara ordförande i EU-nämnden, du leder ju också försvarsberedningens arbete och du, Jörgen, är ju ledamot i försvarsberedningen. Kan inte du berätta lite, vad händer i försvarsberedningen och vad planeras framöver?
Ja, det gör jag gärna. Vi sysslar just nu med det som vi kallar för civilt försvar. Det vill säga allting som inte är kamouflerat. Och det betyder att vi pratar allt ifrån elsäkerhet, personalförsörjning för räddningstjänst. Vi pratar begravningstjänster till och med vi har berört i krig. Det finns, alltså, egentligen, vi pratar om allting som samhället ska klara av i händelse av krig och som då inte är militärt försvar. Så det är ju egentligen hela samhället i alla dess delar. Otroligt intressant. Det finns många bra stämning kring. Det finns många bra inspel. Vi har många bra experter till hjälp. Och det vill jag ändå säga att till skillnad från, alltså, vi brukar ju prata om att det militära försvaret monterades liksom ner tidigare. Men det civila försvaret, det på många håll försvann ju helt. Så det här är ett stort arbete som hela samhället måste göra. Det är ju ingenting som försvarsberedningen kommer lösa, utan vi kommer kunna dra upp de stora dragen. Och sen är det samhället, myndigheter, näringsliv, civila organisationer, samfund och så vidare som kommer att måste fylla det här med innehåll. Ett viktigt arbete, det visar inte minst erfarenheterna från kriget i Ukraina, hur viktigt det civila samhället är för att vi ska fortsätta fungera, ha någonting att sluta upp bakom. Men Hans, du är ju ändå ordförande i beredningen. Jag är ju en enkel ledamot, så att säga. Vad vill du säga för någonting? Hur jobbar vi vidare? Och kan du inte nämna någonting? För vi har ju inte haft någon podd sedan vi släppte vår sista rapport, den säkerhetspolitiska rapporten, Allvarstid. Kan du inte nämna någonting om det?
Jo, och då, det ska jag påpeka då, att försvarsberedningens huvudsyfte det är ju egentligen att med rapporter förbereda ett nytt kommande försvarsbeslut. Och där är ju försvarsberedningens ambition att vi ska tidigare lägga det kommande försvarsbeslutet så att vi fattar det redan under nästa år så att det börjar gälla från 1 januari 25 istället för som tänkt från 1 januari 26. Och det är därför att det händer så otroligt mycket. Vi har den svenska NATO-processen, vi har kriget som pågår, vi är inne på 19 månader, 600 dagar. Och det, allt detta påverkar oss. Vi har ju också inflationen, den typen av att alla länder just nu behöver materielförsörja sig på försvarsområdet. Så allt detta är stora saker som påverkar i högsta grad Sverige. Och du, Jörgen, nämnde ju nu det här arbetet som vi har kring civilt försvar. Och tanken är ju då att försvarsberedningen i december, i slutet av december, ska lägga fram en delrapport just om civilt försvar. Och sen i april nästa år så ska vi ha vår huvudbetänkande. Men allvarstid, den säkerhetspolitiska analysen, den kom här för ett par månader sedan. Och den togs också emot väldigt väl. Den är mörk. Och egentligen kan man enkelt sammanfatta den i fyra saker. Det första är att det pågår ett krig. Det får konsekvenser. Det måste få konsekvenser. Det andra är att vi under överskådlig tid kommer att möta ett Ryssland som är nationalistiskt, imperialistiskt och välrustat. Och det måste vi förstå. Det tredje är händelseutvecklingen i Stilla havsområdet, där Folkrepubliken Kina uppfattas som en farlig utmanare i förhållande till de andra länderna. Inte minst därför att det redan nu pågår en del konflikter kring olika former av områden. Det finns en upplevd hotbild i länder som Sydkorea, Japan, Filippinerna som man måste ta på allvar. Och man måste också förstå hur Stilla havsområdet och Kina också påverkar Europa. Den insikten försöker vi trumma fast i vår säkerhetspolitiska analys. Och sen det fjärde. Sverige går in i NATO. Därmed förändrar vi hela strukturen från att försvara Sverige ensamt till att vi försvarar Sverige tillsammans. Men därmed också försvarar andra tillsammans med oss. Och det här är fyra väldigt stora och viktiga förändringar. Även de här rapporterna går ju att läsa, dock inte på Moderaternas hemsida, men man hittar dem via regeringens hemsida. Och då kan man också via Försvarsdepartementet klicka sig fram till både den säkerhetspolitiska analysen, och vi gjorde ju också en tidigare som heter Kontrollstation 2023 som handlade om de ekonomiska förutsättningarna. Och där kommer också den rapporten om civilt försvar att ligga, och även då slutrapporten. Men det här med försvarsberedningar, det har ju funnits en längre tid. Jag tror att vi är inne på 40-50 år, 4-5 decennier. Karin Enström, du är inte bara partisekreterare och etta i partiet. Du har ju dessutom själv varit i försvarsberedning. Om du jämför med när du var och hur det ser ut idag, vad skulle du se som skillnader?
Ja, jag var ju dels ordförande 2008. Och sen så satt ju du och jag, Hans, i den förra försvarsberedningen. Och ja, 2008, det är ju en helt annan värld. När vi var precis klara med vår försvarspolitiska och säkerhetspolitiska rapport, då så anföll ju Ryssland Georgien. Och det var någonting oväntat, det var någonting spektakulärt. Och jag tror då många tänkte att det här var mer ett hack i kurvan. Men det visade sig ju vara början på ett ska vi säga revanschistiskt och imperialistiskt Ryssland som nu har fortsatt med enorm kraft. Krim var ju en sak, och annekteringen av Krim och sen det vi nu såg förra året i februari har ju visat att det här var nog en del av en långsiktig plan från Rysslands sida. Så att hela både debattklimatet och utvecklingen har förändrats totalt. Så det, frågan var vad som skiljer, sa du, från nu? Ja, dels det då att vi är i en betydligt tuffare situation. Och allt det som man kanske tidigare har talat om skulle kunna hända, olika scenarier. Vi pratar om gråzoner, vi pratar om desinformation, cyberattacker. Som vi gjorde i förra försvarsberedningen, det har ju accelererat något enormt. Och det, här har vi ju under de senaste åren ändå gjort stora förstärkningar. Men det arbetet som görs nu visar ju att det kommer inte att räcka. Vi måste liksom lägga på dubbelt. Och det gör ju den här regeringen. Men det tar tid att bygga upp.
Man kan väl säga att en stor skillnad mellan då och nu, det är ju att det är den här stora insiktsförskjutningen. Det vill säga man verkligen inser att det är farligt på riktigt just nu.
Ja, och det som är också den stora skillnaden från kanske längre tid tillbaka är ju att det finns, även om det finns nyansskillnader, så finns det, som jag uppfattar ändå, en, som du säger, en bred ett brett stöd för att ändå göra förändringar. Sen kanske det är så att vi ligger i framkant och trycker på extra mycket. Men det finns ändå från de flesta andra partier en insikt och också en stöd för att utveckla nu både det militära försvaret och det civila försvaret. Och som ni säger, inträdet i NATO är ju inte bara en stor förändring för försvaret eller försvarsmakten. Det är som de säger, ja men det är inte bara försvaret nu som går med i NATO. Det är hela Sverige. Och NATO är ju en politisk organisation. Så det här kommer att få effekter och konsekvenser som vi kanske inte fullt ut har sett hela vidden av.
Nej, och det måste jag säga, det är nog en förmån för Jörgen och mig som jobbar i den nuvarande försvarsberedningen. Att två väldigt viktiga frågor är egentligen borta från bordet nu. Det ena är att 8 partier är redan sedan i mars förra året överens om att vi ska gå upp mot 2% av BNP i försvarsutgifter. Det andra är att 6 av 8 partier är för ett svenskt NATO-medlemskap. Det här har ju varit frågor som moderater, centerpartister, kristdemokrater och liberaler alltid har reserverat sig mot i försvarsberedningen. Både mot att vi måste upp med mer pengar än de andra partierna vill ha och vi måste med i NATO. Och nu är ungefär 90% av kammarens ledamöter, 6 av 8 partier, är för ett svenskt NATO-medlemskap. Det märks ju väldigt mycket idag, denna 24 oktober. Igår kom ju beskedet om att president Erdogan nu skickar ärendet om svensk NATO-medlemskap för ratificering till parlamentet i Ankara. Idag så är generalsekreterare Jens Stoltenberg i Stockholm, som jag nämnde, så har Magdalena ju haft förmånen att träffa honom. Jag har själv stått värd för ett NATO-möte under 2 dagar, måndag och tisdag här nu, där vi idag hade amiral Bauer, som är alltså NATOs högste militära rådgivare, på plats. Som alla har på olika sätt pläderat både för NATO och vad NATO ska göra och Sveriges roll i detta. Magdalena, hur känner du en dag som denna efter att ha skakat tass med Stoltenberg?
Ja, men det var ju väldigt glädjande nyheter som kom igår. Och ja, självklart trevligt och intressant att få möjlighet att samtala med NATOs generalsekreterare. Det var ju ett enormt viktigt steg framåt som togs igår. Helt nödvändigt steg för att vi inom kort ska vara fullt ut allierade i NATO. Och det är ju någonting som vi moderater har drivit väldigt länge. Så jag ser fram emot att snart vara fullt ut allierade i NATO.
Karin, du och jag har hållit på med det här åtminstone i drygt två decennier och arbetat för en svensk NATO-anslutning. Hur känner du nu så här på tröskeln?
Ja, det är det här, man får ju inte ropa hej eller smälla några champagnekorkar ännu, och det ska vi inte göra. Men vi har ju sagt, det har sagt, så vi har sagt att det är en tidsfråga. Och vi har ju också, Hans och jag, du och jag har ju träffat väldigt många parlamentariker som är förutsättningen för att det här ska gå igenom. Vi vet att varje parlament i varje NATO-medlemsland måste alltså rösta för oss. Och nu är det bara 2 kvar. Och en av dem, Ungern har ju sagt, eller ett av dem i Ungern har man sagt att man inte kommer att vara sist. Så ja, det är liksom, ja, vi är på målsnöret och vi hoppas ju att så snart det nu är möjligt få kunna känna oss vara de här en fullvärdig medlem i klubben. Och inte bara att få stöd utan också kunna få vara med och bidra till säkerheten på allvar känns otroligt förhoppningsfullt.
Och när Karin nu pratar också om alla de här parlamentariska kontakterna, så ska vi komma ihåg att de flesta parlament har ju varit oerhört snabba att ratificera oss. Och dessutom i bred enighet. Även i länder där det är väldigt stora slitningar mellan regerande partier och oppositionspartier. Jag tänker på tidigare Polen och jag tänker även på USAs senat. Så har det varit monumental uppslutning bakom Sverige och Finlands NATO-ansökningar.
Ja, alltså jag tror aldrig vi har känt ett sånt otroligt varmt och starkt stöd. Sen vi egentligen lämnade in vår ansökan så har vi ju fått påhejningar, välkomnanden, klapp på axeln, inte bara klapp på axeln utan stöd. Och vid varje tillfälle som den här parlamentariska församlingen har träffat så har det här varit högst upp på agendan, och själva församlingen som helhet har ju också varit otroligt stöttande och positiva till att vi också ska kunna bli fullvärdiga medlemmar.
Och hur känner du en dag som denna, Jörgen Berglund?
Ja, jag delar nog det som precis har sagts. Jag är optimistisk, och det är väl alla andra också. Men någon champagne är inte att korka upp än, men man kanske är dags att lägga den på kylning. Sen tycker jag det är viktigt, det sista vi kom in på här. Det säger att det finns ju många länder som har varit snabba. Det finns väldigt många länder som väntar och välkomnar Sverige in. Vi hade finska försvarsutskottet hos oss förra veckan. Och jag tror att det var president Niinistö som egentligen sa det från början, men jag vet inte. Men ordföranden i det finska utskottet, Kopra, jag hoppas jag sa rätt nu. Men han sa det också väldigt tydligt att den finska NATO-medlemskapet är ju inte fullständigt förrän Sverige är med. Och det tycker jag, det är fint sagt, och det tycker jag, och det speglar också inte bara vad Finland utan vad många andra länder också faktiskt känner.
Hörrni, jag tänkte hoppa tillbaka lite till helgens stämma, för det var ju också en stämma där partiet spikade valsedeln till nästa års Europaval. Karin, hur ser förberedelserna ut? När kommer valprogram?
Jag har haft det i byrålådan. Nej då. Nej, men nu har vi ju fastställt hur vår valsedel kommer att se ut och våra toppkandidater. Och vi har kandidater ska vi komma också i varje län. Så vi är ju verkligen ett brett utbud av kandidater, och vi tänker oss att varje kandidat har ett särskilt ansvar att föra fram Moderaternas politik när det gäller Europafrågor inför valet. Vi kan nu börja på allvar. Ni vet ju att det är 9 juni, det är en liten speciell tid, så att en stor del av vår uppgift tillsammans här, det är ju att mobilisera de moderata väljarna. De ska alltså inte vara på studentmottagning eller på någon trevlig sommarfest eller ligga och sola eller kanske snickra på sin altan, utan de ska gå till vallokalerna. Så att det är en av våra viktigaste uppgifter, och nu så börjar vi kunna också konkretisera de planer vi har. Det har startats ett arbete för att ta fram ett valmanifest. Men det gäller ju också inte vara för tidig. För det vet vi att frågor, ja, som ni märker, det är så mycket som hinner hända på ganska kort tid. Så vi ser ju framför oss att ändå inte förrän egentligen efter årsskiftet mer kunna börja mejsla ut vad kommer bli våra huvudbudskap. Men nu är det ju viktigt att vi förbereder vår partiorganisation, att vi utbildar våra medlemmar så att man känner att man har en grund att stå på. Sen kan man liksom toppa med de här slutliga, ska vi säga, valvinnarbudskapen. Vi vet ju att vi har en väldigt bra kampanjorganisation. Nu gäller ju att den får fart igen, och det är ju en av mina viktigaste uppgifter att se till att vi är ute och är närvarande och pratar om viktiga moderata frågor. Och jag tror också det är tillfälle att prata om moderat politik rent generellt, men då med en Europatvist.
Ja, och återigen, det har betydelse verkligen hur Europaparlamentet är sammansatt, men också vilken regering ett land företräds av i Europasammanhang. Nu börjar vi närma oss slutet. Vi brukar då alltid ha en avslutande fråga på något tema. Och jag tänkte nu formulera den på det här sättet, på basis av att när jag gick till riksdagen tidigare idag, så vajar utanför vårt hus här i Stockholm, så vajar EU-flaggan, så vajar självfallet den svenska flaggan, och idag den 24 oktober så vajar också FN-flaggan. Därför att det är då FN-dagen den 24 oktober. Så lite grann, vad betyder FN för er? Kort och koncist, Karin.
Ja, FN är ju i många avseenden en dysfunktionell organisation. Det var ganska tråkigt att säga det idag på FN-dagen. Men med det sagt så är det den organisation som finns. Den FN är inte bättre än dess medlemmar, brukar vi säga. Och skulle vi kunna få FN att fungera bättre, så är det ändå fantastiskt att kunna samla alla nationer och jobba för fred och för frihet och för mänskliga rättigheter överallt. Och det vill jag ta fasta på, att det som är bra med FN, det firar vi idag.
Jörgen, hur firar du FN-dagen 24 oktober?
jag firar nog inte något på ett särskilt sätt, men det jag tänker på det är säkerhetsrådets resolution 1244 som styrde mandatet från fredsbevarande styrkan i Kosovo, det jag själv tjänstgjorde i början på 2000-talet som plutonchef. Så det är väl det jag främst tänker på FN. Och den andra grejen det är när man minns tillbaka i skolan, för det firades alltid FN-dagen. Och jag var alltid livrädd att man skulle ju rita något lands flagga, så fick man dra en lott om vilket man, och jag var ju livrädd att man skulle få något krångligt land. Man ville ju helst ha så här Polen, så man behövde bara färglägga halva A4-papper med röd färg. Så de två sakerna tänker jag på.
Ja, ja. Och Magdalena?
Jag firar kanske inte heller FN-dagen sådär speciellt, men det blir väl en möjlighet att stanna upp och tänka till med FNs alla brister, så är trots allt FN en helt nödvändig organisation för att upprätthålla den regelbaserade världsordningen. Och även om vi kanske inte går runt och tänker på det varje morgon när vi vaknar, så är det, för att uttrycka det milt, oerhört viktigt. Så det är väl en anledning att tänka på det extra idag på FN-dagen.
Och då ska jag göra en kombination av egentligen alla era svar. Jag håller precis på att läsa ambassadör Staffan Karlssons bok om Dag Hammarskjöld. Helgon och maktspelare heter den. Och Dag Hammarskjöld är ju kanske inte de mest emblematiska, kända svenska vi har. Och nu sen till jul så kommer ju en sån här stor film med Stellan Skarsgård som ska gestalta Dag Hammarskjöld. Så det kommer att vara mycket Hammarskjöld nu.
Det är väl Mikael Persbrandt?
Ja, Mikael Persbrandt. Ja, det är nog någon skillnad på de där två. Men det är en skådespelare som kommer att gestalta Dag Hammarskjöld. Och det som är det fina, det är egentligen det ni själva var inne på. Dels det Karin sa, att när FN är som bäst så fungerar det. Och Jörgen, när man då får en FN-resolution för att helt enkelt upprätthålla fred och tvinga fram fred i vissa fall. Sen twisten egentligen på Jörgen var ju att Kosovo-insatsen har ju dessutom skett med hjälp av NATO. Det har ju blivit en NATO-mission. Så vi fick in alla de här sakerna samtidigt. Men det som gjorde Dag Hammarskjöld till en så uppmärksammad och uppskattad person var ju att han vågade ta sitt mandat på allvar och också med tvång försöka driva fram fred och olika åtgärder och tvinga också olika stridande parter till förhandlingsbordet. Och det är väl egentligen det vi vill se, ett FN som står på människornas sida, som står på diplomatins, humanitetens sida, men också insikten om att ibland krävs det vapenmakt för att både hålla de stridande parterna isär, men också skydda kvinnor, barn, de som plågas utav sina förtryckare. Så att det tycker jag vi kan komma och tänka på, både när vi nu ser Mikael Persbrandt spela Dag Hammarskjöld, eller när vi går förbi riksdagshuset idag, eller någon annanstans i Sverige och ser de här tre flaggorna vaja. FNs, EUs och viktigast utav allt, Sveriges. Med det, hörni, nu avslutar vi det här poddavsnittet. Vi kommer att komma tillbaka i lagom lång tid från detta avsnitt. Då kommer Magdalena Turesson, Jörgen Berglund och undertecknad Hans Wallmark att vara med. Och så kommer vi ha en ny gäst på stolen för den som ska vara gäst. Tack så mycket för ditt deltagande idag, Karin Enström. Och tack till Tor och Adam som har skött det rent praktiska. Tack och hej allihopa!